tiden här nu. Jag försöker dela upp det lite. Sen har vi bestämt att Janne predikar ikväll och jag predikar imorgon förmiddag. Jag brukar dela på det. Ja. Man känner sig faktiskt ganska liten när man får komma så här och inspirera för evangelisation. För det är ju bara Jesus som kan göra. Den heliga ande i våra hjärtan. Men vi människor, vi vill ju gärna bygga på starkhet, på duglighet och på det vi klarar av. Gud, han är väldigt annorlunda. Och det tycker jag är väldigt tröst. Han utverkar, säger Bibeln, den som ingenting är eller den som ingenting var. Utvalde Gud. Sen utväljer han alla människor, alla som vill. Om vi kan mycket eller kan lite och hur vi än är. Därför att korset, det talar ju om en total överlåtelse. För en total befrielse. Ett nytt liv. Och det är ganska märkligt att läsa Mose. Till exempel. Mose står det om i Stefanus tal i Apostlärningarna. När han beskriver Israels historia innan han blir stenad till döds för sin tro på Jesus. Och då berättar han om Mose. Som alla judar visste allt om, som det står med skriften. Och han säger, Stefanus, att Mose, han var mäktig i ord och gärning, säger han. Han lärde sig allt av Egyptens visdom när han växte upp. Men när vi läser om Mose, när Gud kallar Mose, efter han har fått flytt, när han i egen kraft skulle visa att han var den som skulle befria folket, det var han som hade fått kallelsen. Och dödade den egyptier. Ni vet allt det där. Och när Gud nu talar Mose, kallar Mose och talar till Mose, då säger Mose, men jag, hur ska jag kunna gå till den mäktige farao? Jag har en trög tunga. I hebreiskan kan det översättas, jag stammar, jag har talsvårigheter. Vad hade hänt? Tidigare var han mäktig i ord och gärning. Nu var han inget i sig själv. Men för den som älskar Gud, står det, samverkar allt till det bästa. Också till och med, kan vi säga, våra misslyckanden. Det kan du Gud använda. För nu var Mose beroende av Gud. Det var det som var det viktiga. Vi kan läsa om Gideon. När han blev kallad, han var livrädd för fienden. Han var inte alls modig. Han blev övertalad av Gud. Han förstod att det var Gud som hade kallat honom. Och när han samlade den här armén, så många han kunde få ihop, så säger Gud, nej, de är alldeles för många. Och det var bara 300. I mänskliga ögon totalt omöjligt. Helt omöjligt. Men nu var de beroende av Gud. Och vi kan läsa om det våra. Det står inte så mycket mer än om det som hände, men vi kan tänka en kvinna som ledare i den kulturen var säkert inte lätt. David. När han blev kallad och utvald till sin uppgift att vara kung över Israel, då var han så ringaktad bland bröderna i familjen som han tänkte inte ens på David. När han var ute och vakta fåren. Det var ju det sämsta yrket man kunde ha på den tiden. Eller lägsta yrket på den tiden. Man inte ens tänkte på David. Att han fanns. Att han, nej, 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 inte skulle han kunna bli kung över Israel. Men Gud såg till hjärtat. För David där ute bland fåren, han hade varit trogen i det lilla. Där hade han fått en uppgift att vakta får och lamm. Och nådde den som försökte ta ett lamm ifrån Davids jord. Varg eller björn eller vad det än var för vilddjur och lejon. David, han var trogen i sin uppgift. Och där, i det fördolda för människor, ensamhet, där formade Gud David för sin uppgift. Att inte människor räknade med David, vem skulle Gud bry sig om det? Han ser till hjärtat, han är utvald. Jeremia, ja, han sa ju, jag är för ung, ta någon annan, jag klarar det inte. Men det var ingen ursäkt för Gud och det, våra ursäkter går aldrig hem hos Gud. Det är bara så. Det var ju nämligen så att Gud hade ju inte tänkt att Jeremia skulle klara av det här i sin egen kraft, på egen hand. Han skulle ju gå i Guds andes kraft. Det var ju det som var meningen. Därför godtar inte Gud några sådana ursäkter. Paulus, som vi gärna uppmålar som den mäktiga aposteln och som var så nitisk och framåt. Men tänk vad han skriver till församlingen i Korinth när han kom till dem första gångerna. I svaghet, skriver han, och med fruktan och stor bävan. Han var inte alls självsäker och stor i sig själv. Han var liten och svag. Men han var beroende av Gud. Sen finns det en underbar vers i andra krönikeboken som handlar om kung Josefus. Där står det: hans frimodighet växte på Herrens vägar. Det gillar jag, den där versen. Hans frimodighet växte på Herrens vägar. Och det här, det är vad Gud vill. Har du tackat Gud någon gång när du har känt dig svag och liten? Jag brukar inte tacka för det, men ibland så har jag blivit påminn sista året. När jag har känt mig väldigt liten och tyckt att den här uppgiften klarar jag inte av. Men så har jag blivit påminn om vad Paulus fick för svar när det var kämpigt. Det var motstånd och han kände att det här: gode Gud, befria mig från detta. Och Herren sa: min nåd är dig nog. För kraften fullkomnas i svaghet. Och faktum är att när jag har tänkt på det där och blivit påminn om det, så har jag till och med tackat ibland Gud att jag känner mig svag. I de stunder för jag tänkt: ja, men det kanske är bra ändå. För då vet jag, Jesus, jag är beroende av dig. Det är dig jag är beroende av. Och det är du som har kallat mig. Och du har ju lovat att stå för konsekvenserna. Och för resurserna. Och för allt som jag behöver. Och han har hjälpt. Min nåd är dig nog. Det fick jag en gång i ett profetiskt tilltal för många år sedan. När jag tyckte allt var jättekämpigt och jobbigt. Och jag förstod inte vad det innebar. Jag tänkte: min nåd är dig nog. Min nåd är dig nog. Min nåd är dig nog. Senare år har vi fått en väldigt bra av en bibellärare, en väldigt bra definition på vad nåd är. Inte bara en gåva, en oförtjänt gåva, utan det är också, lyssna och tänk på det när ni läser ordet nåd: Guds kraft att göra Guds vilja. Och vad behöver du mer än det? Min nåd är det nog. Med andra ord, det jag har kallat dig till, det ger jag dig kraft att utföra. Vad behöver vi mer? Det är nog. Och det är en oförtjänt gåva. Vi ska läsa från andra Mosebok kapitel 33. Vers 13. Och lite fram där. Och det är Mose i hans gudsmöte. Om jag alltså funnit nåd för dina ögon, säger Mose då, så låt mig se dina vägar och lära känna dig. Jag vill ju finna nåd för dina ögon och se där till att detta folk är ditt folk. Han sa: ska jag då själv gå med och föra dig till ro? Moses svarade honom: om du inte själv vill gå med, så låt oss allt inte dra upp härifrån. Till var i delen ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Och Herren svarade Mose: vad du nu har begärt ska jag göra, till du har funnit nåd för mina ögon, och jag känner dig vid ditt namn. Då sa han: låt mig alltså se din härlighet. Mose hade förstått vad allt handlar om. I allt vi gör för Herren. Vad hela livet handlar om. Om inte du vill gå med. Om inte du själv är med. Om inte du är med din närvaro. Låt oss inte göra någonting. Därför hade också Mose för sed, kan vi läsa i de här kapitlen, att sätta upp uppenbarelsetältet utanför lägret. Där vi kan utan präglet ensamhet för att söka Guds ansikte. Och så är vi också kallade att göra, var och en och tillsammans, söka Guds ledning, söka Guds ansikte, så att vi vet det vi gör, att det är Herren som går framför. Han går både före och efter, säger Bibeln, men det är han som ska leda oss i allt. Att han får vara med i allt vi gör. Mose, han hade ju varit med om här många svårigheter innan. Han kommer till den här punkten när han förstår vad allting handlar om. Han hade fått budorden uppe på sina i berg. När han kommer ner så upptäcker han att folket har byggt sig en guldkalv, som de kallar Gud. Sitt eget verk, de formar en egen Gud som de kallar Herren. En egen gudsbild, så att säga. Och Mose blir så arg, så han slår inte bara sönder guldkalven, han slår sönder Guds bud. Han slår sönder stentavlorna. Det är ganska häpnadsväckande, för Mose hade ett väldigt temperament. Till skadeglädje står det för fienderna. Och så säger Herren då att han ska sända en ängel framför dem. Nej, säger Mose, stopp här. Om inte du går med, låt oss inte gå någonstans överhuvudtaget. Och jag hoppas att det är vår bön som församling, er bön som församling. Om inte du, Herre, går före, om det inte är i din vilja vi går, låt oss inte gå någonstans, låt oss inte göra någonting förrän vi vet vad som är din vilja. Och i detta, det som gör skillnad inför alla folk, inför alla människor, vad är det? Jo, att Herren är med oss. Att Herren är med oss, att vi lever för Jesus. Det är det som är skillnaden. Jag vill ta bara ett exempel. Vi är ute, nu har vi inte presenterat oss, kanske vi gör ikväll sen då lite mer hur vi arbetar. Vi gjorde det igår kväll för de som var igår kväll. Vi är bland annat ute i skolor och har bibeläventyr. Vi har en klass i mellanstadiet en hel dag där vi undervisar antingen hela gamla testamentet eller hela nya testamentet. Det är gjort då för mellanstadiet, så att det är mycket som händer en sån här dag med drama och vi rappar 10 gudsbud. Och ja, vi gör rörelser och nyckelord och de får höra alla de kända bibelberättelserna i skolan. Och vi har öppna dörrar på väldigt många platser. Och har vi kommit in på en skola får vi alltid komma tillbaka. Och vi har två nu i 4 år, tror jag. I alla fall, vi skulle ha en klass och vi valde vid att ha klasser som de tycker det är så roligt det här. Och de tror att det här ska bli en så tråkig dag med religion hela dagen och kristendom. Men så upptäcker de att det här var inte allt vad de trodde. Och vi får ofta sådana här kommentarer att det här är bästa vi har gjort på länge och så vidare. Men ett par exempel, jag tog faktiskt ett igår, ett undantag. Och jag ska ta ett undantag till, för det var en klass som var lite jobbig. Och det var några där elever som inte ville riktigt lugna ner sig, utan de försökte att störa och sucka och stonka och sådär, ni vet. Vi fick med dem efter ett tag och det funkade den här dagen, men vi var helt slut efter den här dagen. Och tyckte det var väldigt skönt att åka hem. Här i våras så blev vi kallade tillbaka till den här skolan. Och nu ville de att vi skulle komma tillbaka och ha nya testamentet med samma klass. Och det är klart vi inte kan läka. Gode Gud, sa vi till varandra. Ja, vi kände det att bara vi får den dagen gjord. Vi kom ihåg förra året. Men ni vet, det kan ju vara så här. Vi har köpt nu bibeläventyret många gånger, så vi kan ju det. Vi vet precis vad vi ska säga, hur vi ska lägga upp det. Vi vet hur det fungerar, vi vet vad som går hem hos eleverna, vi vet hur vi ska berätta berättelserna. Och det är lätt att man då åker och gör det lite på rutin. Och jag tror att det var det vi gjorde den gången. Nu visste vi att om inte vi ber så funkar det inte alls. Och vi bad för den här dagen. Vi bad om Guds närvaro. För det är det som vi har mer och mer senare år insett, precis som Mose. Guds närvaro, det är det som gör skillnad. Det är det som gör skillnad i allt vi gör. Vi bad församlingen i norra Bohuslän, bed för oss den här dagen. Vi har en plats med här tidigare som jag inte gjorde det för. Och vi kommer till den här platsen. Och vi möter eleverna. Hej, sa de, vad kul! Och vi försökte att börja vår förvåning är klart. Från första stund, vi kör oftast 80 minuter, ett sträck. Det är väldigt intensiva dagar det här. Från första minut när vi startar är det alldeles tyst i klassen. Total koncentration. Alla lyssnar. Och en underbar atmosfär. Och vi upplever en sån seger så bara det gör att vi... Jag vågar säga att vi kände Guds närvaro i hela klassrummet. Så vi blev ju ännu mer inspirerade och körde på där. Läraren däremot satt längst ner. Det var inte klassens lärare, men han är på skolan. Ordinarie, men det var inte hans klass. Han såg ut som 10 sura citroner minst. Och direkt första ratten.
10 räcker inte.
Direkt på första ratten i lärarrummet så attackerar han oss direkt och menar att det här är, hur kan vi vara ute så här och berätta om kristendom, och han ifrågasatte Bibelns trovärdighet, han trodde inte alls, för det var ju det som inte stämde i Bibeln och så vidare, och han gick väldigt så här på så här. Janne sa, ja, så han, för ni vet, vi går ju inte i diskussion med lärare utan vi tar det väldigt försiktigt. Det är sällan, vi har aldrig åkat ut på något sånt här, varken före eller efter. Men Janne sa då att, ja du vet, så han, vi är ju inte här för att bevisa att Bibeln är sann. Utan vi är bara här för att berätta vad kristendom handlar om och vad Bibeln handlar om. Det är därför vi är här. Ja, då kanske han fick tänka till lite. Och när vi var på väg tillbaka till klassrummet så sa jag till henne att det finns ju, det finns så mycket i Bibeln som är svårt att förstå och vi förstår inte allt, men det finns också väldigt bra kristen litteratur, teologisk litteratur, sa jag, om man vill fördjupa sig i de här lite svårförstådda bibelsammanhangen, sa jag. Det finns väldigt bra litteratur, sa, för ibland det kan bero på översättning, ibland det kan bero på språket och så vidare. Ja, det förstod man ju. Faktum var att vi upplevde en sån seger i klassen så att vi brydde oss inte på läraren sa. Men han sa klart så här. Men en sak får jag säga, sa han. Jag har aldrig någonsin sett den här klassen så lugn och koncentrerad. Jag har aldrig sett dem så förut, sa han. Han var verkligen förut. Vi fortsatte lektionerna. Och vi kommer till lunchen. Vi sitter och äter. Och då har ju ofta eleverna frågor om allt möjligt mellan himmel och jord. Och kom ju på då att vi är fågelskådare och sånt där. Det gör han med, sa de och pekar på sin lärare. Jaha. Och där börjar ju lite isen bryta. Så börjar vi prata fåglar. Och strax innan vi ska börja nästa lektion. Så kom jag att tänka på. Och sa till Janne, men du Janne. Vi var här för ett år sedan. En söndag, vi hade ett möte på en av öarna här ute i skärgården. Och vi skulle ha möte här i Pingstkyrkan. Och så hade vi en liten 45 minuter över. Vi var nere vid bryggan och vi hade kameran och kikade med oss. Solen sken. Och då pratade ju vi med en man som satt på en bänk där. Men då sa jag till Janne, är det inte det han, den här läraren? Jo, jag skämt, sa Janne. Han såg ut precis så. Och Janne, han precis frågade innan det kom börjar. Jag vet. Han kom ihåg oss. Ja, han sa det var konstigt. Jag hade en känsla av att jag träffat er förut. Hela eftermiddagen fortsätter vi genom Nya Testamentet. Om högtiderna, påsken, vad som händer. Getsemane, korset, Jesu död, uppståndelse och så vidare, pingst och allt det här. Broillustrationen på dem. Och då säger vi, om ni inte vet något annat om kristendom, så ska ni veta det här, för det är kärnan i Bibeln. Så ritar vi upp broillustrationen, ni vet vad det är. Ja. Och den här läraren, måste jag säga, han såg intresserad ut. Han satt framåt, böjt så här och lyssnade mycket uppmärksamt med ett helt annat ansikte. Den här dagen slutar med att eleverna tackar och applåderar uppmanas de till det. Och den här läraren, han säger med stort leende: tack så mycket för att ni kom hit idag. Snacka om seger. Men nu hade vi förbön. Och församlingen på platsen, de hade bön på förmiddagen. Det visste vi inte om förrän efteråt. Och pastorn där på platsen, hon visste, kände till den här läraren. Hon visste hur anti och emot han är kristendom och den kristna tron och Bibeln och allt detta. Men hon sa, jag vill inte säga det till er. Jag visste att ni hade tillräckligt kämpigt med den här, att vi skulle ha den här klassen. Men vi bad särskilt, sa hon, på förmiddagen, för den här läran, att Gud skulle ta hand om hans attityd och förändra hans attityd. Och så bad vi att det skulle vara lugnt i klassen. Ja, Gud han är mäktig. Det är helt underbart. Guds närvaro, det är det som allt handlar om. Mose, han bad: låt mig få lära känna dig. Låt mig få lära känna dina vägar. Den bönen är en bön för Guds hjärta. För när vi blev frälsta, då fick vi ett nytt hjärta. Och i och med det fick vi nya tankar, nya önskningar. Och därför uppmanar oss Jesus att det vi ber om i tro, och Bibeln säger det vi ber om efter Guds vilja ska vi få. Vi ber inte längre förhoppningsvis om egoistiska, själviska begär och det vi själva bara kan bota oss i, utan vi har fått ett nytt hjärta. Vi har fått nya böner. Den heliga ande leder oss att vi ber efter Guds vilja, och då får vi det vi ber om, säger Bibeln. Låt mig få se dina vägar, hur du Herre leder, säger Mose, och låt mig få se din härlighet. Vad var det? Se din härlighet. Han kunde lika gärna säga Mose: låt mig få se ditt hjärta och låt mig få del av ditt hjärta. För att se din härlighet, så får han uppleva den Gud är. Och Herren säger i nästa kapitel 34 och vers 6: Herren gick förbi honom där han stod och utropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelser och synd, men som ingenlunda låter någon bli ostraffad utan hemsöker föräldrarnas missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led. Det sista är självklart om man följer en ond väg. En Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet. Han fick del av och fick se Guds hjärta och bli berörd av Guds hjärta. Och det ledde till också att Mose förändras och kan vara en kanal, ett redskap för Gud, för folk. Kanske ni upplever som vi gör idag att det är öppet många gånger för att vittna. Det är öppet. Jag har varit ute nu i augusti, särskilt brukar vi satsa på att vara ute och sjunga och vittna på torg och på bryggor och campingar i norra Bohuslän. Och vi upplevde en öppenhet när människor lyssnade och stod och lyssnade och många kom med i refrängerna på Store Gud och Pärleporten och sådana sånger som de känner igen, som är skön. Men det där steget att ta emot Jesus, det verkar ibland så långt borta. Det är så i Sverige. Och vi ser att materialismen har fått ett fruktansvärt grepp om Sverige, om svenska. Men det vi upplever när vi är ute, det är just det här att vi vill synas ute. Och vi ber om Guds närvaro på torg, på bryggor, på campingar. För vi tänker så här: vi är övertygade om, och det tror jag vi är överens om, utifrån vad Bibeln säger, det kommer skapningar. Det kommer mer skapningar. Det har redan börjat, både i ekonomi och på andra sätt. Det kommer ett tid när människor än en gång i Sverige inser att materialism och pengar är inte svaret på livets mening. Det kan komma katastrofer också i Sverige, Men var ska man vända sig då? Jo, då ska de veta. Det finns kristna. Det finns en kyrka här. Det finns en församling här. Och det gäller ju inte bara den organisationen vi gör på det sättet. Eller om vi har kanske musikcafé som vi har i Arlafors. Janne är där regelbundet. Det kommer upprätta så gott som varje gång. Tack vare församlingsmedlemmarnas kontakter som de tar med sig. Och så kommer någon ny och så tar där med sig någon vän eller väninna. Och där sjunger vi mycket och vi fikar tillsammans. Men de får alltid ett ord. Evangeliet och ett ord, ett bibelord och ett ord ifrån något vittnesbörd så att de får med sig någonting. Och där ber vi också om Guds närvaro. Och ingen ska gå härifrån utan att vara berörd av Guds närvaro. Jag tror att oavsett om inte vi ser resultat, mycket och stora resultat, så ska vi hela tiden be om Guds närvaro och göra det lilla vi kan. Men det gäller ju hela livet. För jag tror att när det gäller evangelisation, det viktigaste av allt, det är där vi bor, där vi är, på arbete, bland grannar, bland vänner, bland släktingar. Även om vi inte alltid kan säga så mycket, så kan vi be. Vi ber för våra släktingar, vi ber för våra grannar, för våra arbetskamrater, för klasskompisar och så vidare. Och Gud verkar. Jag tror att det kommer en dag, en besökelsetid i Sverige, när vi kommer att få se mycket hända. Platsen där Mose stod. Kan vi läsa om i kapitel 33, vers 21. Då säger Herren till Mose så här: se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När nu min härlighet går förbi, ska jag låta dig stå där i en klyfta, eller en spricka på berget. Och jag ska övertäcka dig med min hand till dess jag har gått förbi. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Ställ dig där på klippan. Vi sjunger en sång: klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Ordet klippa här är inte vilket ord som helst. Det finns olika hebreiska ord för klippa. Men det är samma ord som klippan som Mose slog på. När Gud uppmanade honom att slå på klippan så att vatten strömmade. Klippan är Kristus. Och här säger Herren: ställ dig här. Ställ dig här på klippan. I klyftan, i klyftan, nära mig, i Jesus Kristus. Men platsen är Golgata, för det är en förebild på Golgata. Om man ser lite mer närmare på hebreiskan här, så står det ordet: ställ dig där på klippan, stå där på klippan. Och i det här ordet, som man ser på roten till det här ordet, så kan man översätta det så här faktiskt: platsen där du tar ställning. Platsen där allting klarnar. Platsen där du upprättas. Platsen där du får bekräfta det som finns i ditt hjärta. Vilken plats. Det är Golgata det handlar om. Det var Jesus som gjort. Det var här Mose fick se Guds härlighet. Det var här han fick uppleva Guds närvaro. Det var här utifrån detta som Mose kunde fortsätta att tjäna och ge ut och vara en kanal för Herren. Det finns kyrkor idag som tar bort korset, som skyller över korset, och man gör om kyrkorna för det får inte se ut som en kyrka. Utan man ska inte känna när man går in i kyrkan att det är en kyrka. Det ska gärna se ut som en fin salong eller någonting annat. Och sen måste man ju naturligtvis inte tala om för mycket kors och synd och omvändelse, för det kan man stöta sig med människor. Utan man tonar ner det där. Man kan tala om Guds kärlek och allt positivt. Så man vill fylla kyrkorna. Men vad leder det till? Det leder till ytlighet. Det leder till kraftlösa församlingar och ytliga församlingar. Därför att kraften finns i korset. Vad Jesus har gjort för oss. Och det är det vi ska bära ut. Det är där vi ska vara. Det är där vi ska leva. Den platsen nära Herren. Där flödar levande vatten. Där flödar läkedom. Där flödar liv. Det klarnar. Platsen där allting klarnar. Vad är det människor behöver idag som lever i denna förvirrade värld, mörka värld? Klarhet. Förstå varför vi lever. Få förlåtelse. För synd. Få upprättelse på sitt rätta värde. För när människan förnekar Gud, då sänker hon sitt eget värde ner i, till ingenting. Likställer sig med apan. Snacka om att nedvärdera sig. När Gud har gett oss ett så högt värde. Han har skapat oss till sin avbild. Och Jesus, där får vi att erbjuda människor sitt rätta värde. Vilket budskap. Det är det vi ska bära ut. Det är det vi ska bära ut. Och vi ska hålla oss till det. Och Guds närvaro. Det är det som påverkar. Förändrar människor. Förvandlar. Och jag vill bara tillägga till sist, när jag nämnde att ta över, att Mose blev också ganska förändrad. Det står ju så här, lite längre fram, en vers som jag var faktiskt nästan, jag ler när jag läser den här versen, för jag tycker den är så underbar. Fjärde Mosebok 12:3. Mose, som slog sönder en människa när han skulle gå och tjäna Gud i egen kraft. Senare, som jag nämnde, han slår sönder lagtagna buden, Guds bud. Och en gång till hände att han slog på klippan, han skulle tala till klippan. Men nu står det så här om Mose. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Snacka om förvandling. Det är bara Gud och Gud.